My name is Matt Taibbi. I've been a reporter for 30 years and a staunch advocate of the First Amendment. Much of that time was spent at Rolling Stone magazine. I'm here today because of a series of events that began late last year when I received a note from a source online. It read, "Are you interested in doing a deep dive into what censorship and manipulation was going on at Twitter?" But it wasn't until a week after the first report that we started to grasp the significance of this story. The original promise of the internet was that it might democratize the exchange of information globally. A free internet would overwhelm all attempts to control information flow, its very existence a threat to anti-democratic forms of government everywhere. What we found in the files was a sweeping effort to reverse that promise and use machine learning and other tools to turn the internet into an instrument of censorship and social control. Unfortunately, our own government appears to be playing a lead role.
Jag tycker det är väldigt oroväckande hur det var under pandemin, men också hur det fortsätter. Och ska vi ha en västerländsk civilisation så måste vi ha yttrandefrihet. Både allmänt och men även inom vetenskapen. Om man inte har yttrandefrihet så att folk inom olika forskare kan diskutera öppet, vänligt men ibland hårt om olika saker, så fungerar det inte att ha ett vetenskapligt funktion i samhället. Och vi behöver det. Så jag tycker det är väldigt oroväckande.
Nej, verkligen. Men jag är mest besviken på liksom svensk journalistik i den här frågan om yttrandefrihet och hela den här, ja, men de här journalisterna som har tagit fram allt det här, ert ärende inte minst som ska höras i högsta domstolen snart, där det inte bara att det har varit svårt att hitta någonting, det står liksom i stort sett ingenting om det. Jag gjorde ett avsnitt om Twitter files för 2 år sedan när det kom ut då, eller när det bubblade i början. För att göra research för den så hittade jag en halv artikel i Sverige. Och det var med den gästen jag hade med i podden.
Om jag får försvara Sverige lite grann så tyckte jag att under pandemin så hade Sverige ett mycket öppnare och bättre debattklimat än USA och jag tror de flesta andra västeuropeiska länder. Så att de som motsatte sig Anders Tegnells och Folkhälsomyndighetens strategi att inte stänga skolor och sånt. De blir ju publicerade i Dagens Nyheter och andra tidningar och Aftonbladet och så. Jag tyckte det var ganska bra öppet debattklimat och även om jag inte håller med den här gruppen, jag tror det var 22 år, det var lite olika nummer, men så jag håller inte med dem och jag argumenterar emot dem. Men det är viktigt att de ändå får säga vad de vill så att man kan ha den debatten. Annars så kommer ju folk att inte lita på det och inte kunna ta sin egen uppfattning. Så att under pandemin tyckte jag att Sverige hade ett väldigt bra debattklimat jämfört med USA och andra länder.
100%, det håller jag helt och hållet med om. Bara för att vara tydlig, det jag menade jag var besviken med, det är från Twitter files och framåt och hur de inte har täckt de här grejerna med myndigheternas påverkan bakom kulisserna på sociala medier och big tech och så, och även Biden-administrationen som vi ska tala om lite grann och sådär, och inte minst att det är en svensk forskare från Harvard som är direkt påverkad och mitt i hela smeten. Det jag tycker jag blir besviken för är att det här handlar om yttrandefrihet i stor grad och även då saker som eventuellt kan påverka oss med regelverk och sånt där som håller på att drivas igenom i EU som vi tänker att vi kommer till. Men det verkar inte så många bry sig om. Man är ganska bekväm med att så här, det kommer inte påverka oss så jättemycket. Det är där borta, vi har inte så mycket att säga till om och sådär. Och det gör mig lite besviken. Och ledsen.
Ja, det gör mig också besviken och ledsen. Men det var en chock för mig när de började censurera mig för saker som var, när jag pratade om pandemin som var helt sanningsenligt. Jag blev censurerad för det. Så att som forskare var det liksom en stor chock.
Verkligen.
Och tills för 4 år sedan så trodde jag väl att vi hade yttrandefrihet i västvärlden. Och jag tror de flesta tror nog det fortfarande kanske. Och det är det som är viktigt att visa att vi inte har det längre. Att det är väldigt stora orosmoln på himlen. Och om vi tittar exempelvis på Europeiska unionen så att de beslutar om The Digital Services Act som tillåter EU att klampa ner på vad de kallar disinformation. Men det är ju de som bestämmer då som vad som är disinformation.
Minister, as you know, today the EU Digital Services Act came into effect, which will attempt to regulate so-called misinformation on social media platforms, and your own government's electoral commission will fulfill a similar role nationally. So is it not dangerous for democracy that powerful state institutions will get to decide what is and isn't true?
I think this is actually a very important development for Ireland. So while the European Commission leads on implementation and enforcement, it provides the member states to share responsibility depending on the circumstances of any particular situation. I think what we've done will protect children, mostly, that's the priority, children from harmful content online, and I welcome this today.
Sure, but I'm asking about the misinformation side of it specifically. Whatever about child protection, that's a whole separate issue. I mean, is it right for government and state institutions to be able to say what is and isn't true?
Look, we have, when it comes to misinformation, it's actually, it would point to the whole value of public service broadcasting and why we need reliable information. And I think under the DSA, you'll see that every state will designate a body to the DSC, and we have that person that was John Evans was appointed as a Digital Services Commissioner in Uncommissioon, and I welcome the development.
But I'm sorry, that's not an answer to the question. I'm asking you, do you think it's right and healthy for democracy for the government and the state to be able to decide what is and isn't true? Have you done any assessments, for example, to make sure that these regulations aren't abused or overused?
I think everything that we see in misinformation, anything that can prevent misinformation, is to be welcomed.
Minister, just on the Digital Services Act again, is it really good enough that you failed to answer the question earlier about whether or not it's acceptable for the state to regulate information that people are allowed to say and decide what is true or false? Should people be encouraged by the fact that the minister can't answer a simple question when we're literally regulating truth itself?
I think I'm quite clear on the need to tackle misinformation, and actually everything that we're dealing with now points to the value of public service broadcasting and the immense valuable role it played
None of this has anything to do with the question I've asked. You have not.
Och det är ju sånt, jag menar, om man tittar på Sovjetunionen eller militärdiktaturerna i Latinamerika, de bestämde också vad som var disinformation. Och, ja. Och så de hade väl samma argument, så att säga, för att ha censur. Ska vi ha en västerländsk civilisation så måste vi ha yttrandefrihet. Så vi måste ju motarbeta dessa krafter väldigt hårt. Och det var väldigt besviken under vid EU-parlamentet där de röstade den här Digital Services Act. Nästan alla svenska EU-ledamoter röstade för den. Det var bara 3 stycken som jag tror röstade emot. Mm. Och det är väldigt, tycker jag, besviket och oroväckande, för att de borde ju åtminstone sätta sig in i vad detta innebär. Och det är inte bara Digital Services Act, utan EU har ju också, de spenderar pengar på olika myndigheter och sånt, som exempelvis The Permanent European Commission Task Force on Disinformation, så Europeiska kommissionens permanenta grupp mot disinformation. Det är många delar av dessa, så att säga, censureringsapparaten som de gör. Så att jag tycker det är mycket, mycket oroväckande att EU håller på med det, och så det är inte bara USA. Och man ser ju samma sak i Kanada också, exempelvis.
Kanada verkar ju ha spårat totalt. Alltså de grejerna som man hör om, hur de konfiskerar vanliga människor som är ute och strejkar, deras bankkonton och deras pengar. Jag trodde inte på det i början. Jag bara, det här är nog... Men det är värre än vad man tror. Det är helt jävla stört det som händer där. Och det är Kanada. Det är liksom... vad man tänker liberala liksom meckat på något sätt, som är liksom ännu friare och bättre än USA, som inte har kanske de stora problemen som USA har med annat, men de verkar ju verkligen ha spårat på många sätt.
Miss Rupa Subramania is a journalist for the Free Press in Canada.
Thank you, Chairman Jordan.
I'd like all of you to think of me as a time traveler from the not too distant future, coming back to the present to offer you a glimpse of what could lie ahead for America. I live in a time in which, in the name of fairness, you can't share the stories you write for my news publication on social media. I live in a time in which, in the name of the common good, you can be kicked out of your bank and online payment system simply for expressing the wrong political views. I live in a time in which, in the name of safety, you can be arrested for exercising your right to peaceful protest if you happen to be protesting the wrong thing. Of course, I'm not a real time traveler. I just live in Canada. Americans, and perhaps those in this chamber, surely think Canadians are too nice. We're too polite to embrace this sort of proto-authoritarianism. But it's more accurate to say that our niceness made us susceptible to the new authoritarianism, undermining the foundations of our liberal democracy. If it sounds like I'm overstating things, allow me to share three stories that illustrate this creeping authoritarianism. Which takes me to my third story. Danny Bulford, now 41, used to be an officer in the Royal Canadian Mounted Police, the equivalent of the FBI. For years, he was a sniper in the Prime Minister's protective detail. Then, in 2021, Danny quit because he didn't want to get his COVID vaccination. In early 2022, truckers descended on Ottawa to protest new COVID vaccine requirements. Danny joined them. The government declared a state of emergency. Danny, like many demonstrators, was arrested and later released without charge. Then something chilling happened. On February 17, 2022, Danny logs into his bank accounts, starting with his checking and savings accounts at the CIBC. But instead of seeing his balance, he had about $160,000 in there. The only thing he saw was a dash. Then he logs onto Scotiabank to see about an additional checking account. Once again, there was no sign of any money in his account. Finally, he logs into the Royal Bank of Canada, which handles his MasterCard account, and he was told he had no access to any credit. That is what it means to be debanked. Debanking has been one of the Trudeau government's weapon of choice. Since 2018, it has frozen the accounts of more than 800 Canadians who did things it didn't approve of, including those of 280 who took part in the truckers' protest. These are just a handful of hundreds of stories I could have picked. What is happening in Canada is a gradual suffocation of free expression. It is draped in a cloak of niceness, inclusivity, and justice, but it is regressive, authoritarian, and illiberal.
Men du, jag tänker att vi kommer tillbaka till DSA som är Digital Services Act och alla de här förkortningarna och så. För de som lyssnar så vill jag säga, mitt jobb kommer verkligen vara att försöka förklara lite snabbt vad de här förkortningarna är, CDC, DHS och du vet alla de här grejerna. För det är ännu en gång det jag menar är att jag är besviken på att svensk journalistik inte har täckt vad som håller på att hända i USA med de här censurapparaterna och hur myndigheter lägger sig i, och just nu har ett fall som håller på att gå upp i högsta domstolen som du är en delaktig av, som jag tänker att vi ska prata om. Vi ska komma till alla de här grejerna. Men varför jag behöver förklara de här förkortningarna och vad det är, det är inte jättekomplext. Man måste bara ha läst på lite grann för att veta det. Men det är för att Sverige inte täcker de här sakerna överhuvudtaget. Det som också jag tycker är spännande just med dig och hela den här grejen, när du har blivit censurerad och borttagen och så, det är att det här borde vara, det var från början helt politiskt. Det var inte en politisk fråga, höger eller vänster. Det här var helt liksom utanför den klassiska politiska skalan om till exempel så här, gränsen ska stängas eller inte. Om det här handlade om pandemihantering. Och det som är extra intressant är att så här, många då kanske tänker så här, vad är det här för antivaxare som ska prata? För han har ju blivit censurerad, det måste ju vara det. Och det är en rolig grej som du ska få komma till.
Så CDC, som är Centers for Disease Control and Prevention, som är USAs motsvarighet i Folkhälsomyndigheten, de bildade en grupp för att bevaka bieffekter av covid-vaccinerna. Och det gjorde de den gruppen skapades innan vaccinerna fanns, utan så att förbereda det. Och jag har jobbat med biverkningar till vacciner i ett par decennier med CDC och andra. Så jag blev ombedd att vara med på den gruppen, och det sa jag givetvis acceptera givetvis, för det är ett viktigt arbete. Men vid ett tillfälle så beslutade CDC att göra en paus på Johnson & Johnson-vaccinet. Och det upptäckte att det fanns en del problem med blodproppar hos yngre, framförallt kvinnor. Så att de bestämde sig för en paus på det. Och det tyckte jag var okej för yngre personer, men det fanns inga observationer på problem bland de äldre, och det är de äldre som verkligen behöver det här vaccinet. Det är de som riskerar att dö av covid, så att det är ju framförallt yngre, för yngre personer är det inte speciellt viktigt med det här vaccinet. Men för äldre personer var det mycket viktigt. Så jag argumenterade att man skulle inte göra en paus på detta vaccin för äldre personer. För det var just vid tillfället var det brist på vacciner. Det här var i 2021 på våren. Johnson & Johnson-vaccinet var bara en dos. Så att det är bra för sådana som bor på långt ute på landsbygden som har svårt att ta sig till en klinik kanske. Och för sådana som är hemlösa och andra fattiga personer där kan man kanske bara nå dem en gång. Så det var väldigt viktigt vaccin för dessa väldigt specifika grupper. Så när CDC gjorde paus på det försökte jag först argumentera internt. Men det kom ingen vart. Utan då skrev jag en debattartikel i The Hill. Och det tyckte inte CDC var om. Så efter diskussioner med CDC, chefen för CDC och andra där, så beslutade de för att avskeda mig från den där kommittén. Då vill inte ha mig där längre. Så jag tror jag är den enda personen som någonsin har blivit avskedad av CDC för att jag var för pro vad gäller vacciner.
Exakt, ja, men det är det jag menar. För just i Sverige så är också folk väldigt känsliga för antivax liksom så där. Det minsta lilla grej blir liksom antivax, eftersom att vi är så vaccinpositiva här, vilket är bra på många sätt liksom. Men det är därför också det är väldigt, det här är intressant, för att du jobbar och har ditt säte i USA, där du hade en svensk strategi helt enkelt som du förespråkade där, och det var det du blev censurerad för. Men ska vi börja med bara om du går igenom lite grann om din bakgrund, sen tänker jag att vi kommer till 2020 och din roll under pandemin och hur allting började.
Ja, jag växte upp i Umeå och gick på universitetet där, studerade statistik. Sedan doktorerade jag i USA. Jag jobbade ett tag på Uppsala universitet och sen kom jag och jobbade på National Cancer Institute i USA som en del av National Institutes of Health, som är det stora forskningsinstitutet. Och sedan har jag jobbat på Harvard Medical School ungefär 20 år. Jag var först associate professor och sen professor.
Och vad har varit din inriktning? Du är epidemiolog och biostatistiker.
Ja, just det. Så jag är ju inte, jag är inte läkare, så jag jobbar inte kliniskt, utan vad epidemiologer och biostatistiker gör det är att man, hur ska man designa medicinska studier, hur ska man analysera dem statistiskt och hur ska man tyda dessa studier. Och det kan både vara randomiserade kliniska prövningar och, men även mycket observationella studier. Så när det gäller exempelvis biverkningar av vacciner och mediciner, som jag jobbar väldigt mycket, så jobbar vi mest med observationella studier, det vill säga efter det att ett vaccin eller en medicin har blivit fått tillstånd av myndigheterna, i USA är det Food and Drug Administration, FDA. Kollar vi vem får dessa mediciner och vacciner, och av de som får den, hur många av dem har olika hälsoutfall efter, om det kan vara en hjärtinfarkt eller ett slaganfall eller någonting annat. Så det är så bara att studera. Så jag har utvecklat, jag har varit viktig del i att utveckla de system som FDA och CDC använder här i USA och därmed också i andra länder. Så både att utveckla metodiken men också att sen implementera den.
Mm. Sen kom vi till 2020 där. Pandemin kommer ungefär, det var väl rapporter om det redan på hösten 2019, men jag har för mig att Johan Giesecke, när han var med i podden här, han sa att han såg första spåren någonstans runt september 2019. Jag tänker inte att vi ska gå in jättemycket i liksom strategin och hur pandemin var och sådär, och det kanske du tycker är tråkigt eftersom att det mesta du har sagt har ju liksom slagit ut rätt och det har blivit korrekt och sådär och så. Och Sveriges strategi verkar ju se väldigt bra ut i efterhand. Jag vet att det fortfarande finns många som absolut inte håller med, men ja.
Jo, men det är bara att gratulera Sverige och Folkhälsomyndigheten och Johan Giesecke och Anders Tegnell och andra. För att det som är viktigt är ju att man förhindrar dödsfall. Om en person är lite sjuk i några dagar, så att det får man leva med. Men att, så det är dödsfallen som är viktiga. Men inte bara dödsfallen från covid utan också dödsfallen från andra orsaker. Och de lockdowns som implementerades i USA och andra länder har ju skapat många dödsfall av andra orsaker. Folk som inte fick rätt cancerbehandling eller rätt vård för psykiska sjukdomar och så. Så när vi tittar nu på överdödligheten som är det bästa, för att länder kan inte fuska med dödligheten, för antingen lever man eller man är död. Det finns...
Har du lärt dig det på Harvard eller?
Jag lärde mig faktiskt i skolan hemma i Umeå. Så, ja. Att, så vad gäller covid-dödlighet så kan man ju man kan definiera det lite olika. Men när man tittar på överdödlighet så är det ett bättre mått. För det är svårare att manipulera data. Det är också det som är viktigt ju. För det spelar ju, om man räddar något liv på en sak men dödar 10 på något annat, så är det inte så bra. Mm. Så när det gäller överdödlighet från 2020 till 2022 och 2023 så har ju Sverige bland den lägsta överdödligheten i västvärlden. Den har den lägsta enligt många undersökningar, och jag tror det är Danmark som är ungefär samma. Så ibland, beroende på metodiken med andra, så ligger Danmark lite över eller lite under. Men så det är ju helt klart att Sverige gjorde väldigt bra. Och att dessa lockdowns, det var inte bara att de var ineffektiva, utan de skapade väldigt, väldigt stora problem för andra saker, för hjärt- och kärlsjukdomar, för cancer, diabetes, psykiska sjukdomar och så vidare. Och även givetvis för barnen, det var ju många skolor i USA som var stängda i över ett år. Och det ser man ju också, där man har gjort undersökningar nu, att testresultaten i läsa och matematik och sånt på amerikanska barn liksom gick ner. Och nu försöker man långsamt återhämta det, men det är inte så lätt att återhämta över ett års av missad skolgång. De hade ju skolgång då via datorn hemma, men det var inte alla som fick det. Och dessa skolstängningar drabbade ju de fattiga och medelklassen värst. De rika kunde ju gå i privatskolor som fortfarande var öppna, eller så kunde de anställa någon tutor eller något sånt där. Och det är någonting som vi kommer få leva då med i många decennier, dessa konsekvenser av dessa hemska lockdown. Det är bara att gratulera Sverige som gjorde rätt. Och vad jag förstår så var det ganska allmän uppslutning i Sverige för det hela. Så det var ju en del protester, men inte så, men majoriteten var för vad Sverige gjorde, så att, tycker jag, bra. Man kan aldrig få allting perfekt, så att Sverige gjorde väl ungefär 90% rätt, och det tyckte jag är imponerande.
Nej, men så var det nog. Och nu sa jag att vi inte skulle prata jättemycket om det, men jag tycker att du ska få ha det lilla utrymmet som du fick nu här för att säga det, med tanke på att det är väl så där, har man som forskare eller som någon som har förutspått någonting eller sagt så här, den här vägen är rätt att gå. Och man får massa skit under sin tid, under den tiden. Sen när det är över så finns det en risk att alla bara, ja, du hade rätt, absolut. Men alltså, det är inte det vi pratar om längre. Nu pratar vi om någonting annat, nu pratar vi om Ukraina-kriget liksom. Så jag kan tänka mig att det är en frustration i sig. Kan det vara så?
Men jag är ju väldigt glad fler och fler personer inser att vad som gjordes med lockdowns var fel. Och jag tror att får vi en ny pandemi, så tror jag att det blir nog inga lockdowns. För att det finns så många nu som är, så att säga, medvetna om tokigheterna som skedde under covid.
Tror du det? Måste det inte bli under tiden då alla vi kommer ihåg den förra? Alltså, tänk om det är om 50 år. Finns det inte en risk att vi har glömt bort det igen?
Då finns det nog en risk, ja. Men det är viktigt att vi får att vi skriver historien korrekt. Så att de som läser om medicin och folkhälsa, att de lär sig om den här pandemin och hur tokigt det var. Och vad som gjordes rätt och vad som gjordes fel.
Men lite grann så här, vad som hände dig med myndigheter som bokstavligt talat namnger dig bakom kulisserna utan din vetskap om hur de ska ta ner er och sen så att ni blir censurerade och sådär. För att komma dit så är jag lite nyfiken bara, din roll i pandemin, hur kom du fram till de analyserna du hade och vad är det för analys du landade i och hur lik var den Sverige skulle du säga?
Så som epidemiolog om infektionssjukdomar så var det helt uppenbart att när covid kom till Italien och Iran, som var de två första länderna som hade utbrott utanför Kina, så var det helt uppenbart att detta skulle nå hela världen, och det var inget sätt vi skulle kunna undvika det. Det var bara en tidsfråga när. Så det var helt uppenbart att också att Sverige skulle få det. Och när jag hörde om det här så var jag orolig ungefär 10-20 minuter. Jag har tre barn, och som alla föräldrar så bryr jag mig mer om mina barn än mig själv. Så jag tittade på data från Wuhan, och vid det tillfället visste vi inte hur var den absoluta nivån på risken för det hela. Men jag tittade på åldern på de som dog i Wuhan. Och så klurade jag ut vad så att säga, den allmänna åldersfördelningen var. Så jag kunde då på ett litet papper räkna ut att dödligheten, det var mer än tusenfalls större skillnad på dödligheten på de äldre och de yngre. Så att äldre personer hade mer än 1000 gånger högre risk för att dö än vad yngre personer hade. Då var det liksom uppenbart att mina tre barn skulle klara det här. Jag blev inte alls orolig för dem. Jag är själv, jag har en medicinsk sak som heter alfa 1 antitrypsinbrist, som är en genetisk sak som gör att jag är väldigt känslig för infektionssjukdomar. Så jag har själv högre risk för infektionssjukdomar än andra i min ålder. Så att för mig var det liksom lite risker, men det viktiga var ju för att barnen skulle klara sig och att samhället i stort skulle gå bra. I och med att det var den här stora skillnaden mellan åldern, så var det också helt uppenbart enligt min åsikt som epidemiolog att vi var tvungna att göra det mesta vi kunde för att skydda de äldre i samhället. Medan barn och ungdomar och unga vuxna skulle kunna fortsätta livet ganska normalt. Det är alltid bra att tvätta händerna och sånt, men att gå i skolan och spela fotboll, åka skidor etc. Och det var en stor chock för mig då i mars av 2020 att vi plötsligt skulle stänga ner hela samhället. Det var klokt att 70-åringar skulle inte gå ut på en restaurang bland folk. Men det fanns ingen anledning att 25-åringar inte skulle göra det. Man stängde universiteten och skickade studenterna hem till, istället för att så att säga smitta varandra på universitetet, som är väldigt logiskt, så skickades de hem till föräldrar och far- och morföräldrar skulle smitta dem istället. Så jag var inte så klokt, utan hela världen blev liksom helt tokig. Med undantag av Sverige, så jag läste ju svenska nyheterna och tänkte, åh, vad skönt, åtminstone ett land som fortfarande har sin sanity, som man säger på engelska. Mm. Men sen, Sverige blev ju attackerat ganska kraftigt från andra länder i tidningar, amerikanska tidningar, engelska tidningar, tyska tidningar och så vidare. Så jag var orolig för att Sverige skulle ge upp sin vettiga strategi. Så därför tänkte jag att då får jag skicka jag kunde inte publicera någonting här i USA. När jag försökte publicera i USA så blev det refuserat. Så jag tänkte, ja, men om Sverige kan hålla ut, åtminstone till sommaren, så kommer andra länder att inse att det är rätta vägen att gå. Så att då tänkte jag, då får jag stödja Folkhälsomyndigheten och skriva debattartiklar som stödde dem då gentemot den kritiken som de fick. Jag föreslog också att man skulle öppna skolan, att gymnasieskolan skulle öppna snabbare, universiteten skulle öppna snabbare än vad de gjorde i Sverige, och att man skulle göra mer för att skydda de äldre. Mm. Men i det hela taget så gjorde ju Sverige bra ifrån sig. Mm. Det var ganska kort tid som gymnasierna var stängda exempelvis.
Sen så kommer det till att ni startar det, eller grundar eller startar, eller vad man ska säga, The Great Barrington Declaration. Och du ska få berätta lite grann vad det är och hur det kom till. Men bara så här, din idé om hur samhällena skulle ha öppet, hur skilde den sig åt jämfört med hur Sverige hade? Var det i stort sett samma, eller var det några andra skillnader som du skulle vilja se, förutom då att gymnasier och universitet skulle öppna upp lite tidigare?
Så jag vill säga, jag tyckte Sverige gjorde jättebra. Så att det var bara små saker. Så det var en sak.
Men det är i stort sett Sveriges strategi som du förespråkade, i stort sett?
I stort sett. I Stockholm så på äldreboendet så var det för mycket på personalrotation. Och det gjorde att det kom in covid där, så att det gjorde att Stockholm hade en väldigt svår vår då 2020. Det var en annan sak. Och så minska personalrotation både på hemtjänst och på äldreboende var en viktig sak. Det var liksom onödigt att alla skulle jobba hemma, eller min åsikt. Man skulle kunna hjälpa de som var över 60, som ändå har något högre risk, att kunna jobba hemma. Så exempelvis man kunde ha låtit lärare som var över 60 jobba hemma, eller taxichaufförer som var ett högriskarbete. Om man är över 60 så kanske man skulle kunna få tillfällig pension av någon slag, så att man inte behövde jobba under de månaderna där det var mest cirkulation av viruset. Och vissa restriktioner på stora folksamlingar inomhus med hundratals personer, det tycker jag, som Sverige gjorde, det tycker jag inte var ett fel att göra det.
Okej. Okay. Sen så du stångade dig blodig där i USA för att få artiklar publicerade, och tv och tidningar och sånt där vill inte publicera eller ha med dig på det sättet. Sen startades Great Barrington Declaration. Vad är det?
Så det var i oktober 2020. Så innan dess så hade jag inte större framgångar med att publicera i USAs media. Med ett undantag, det var CNN. Men CNN på spanska. För jag kan spanska, så jag tänkte att om jag inte kunde få in det på engelska medierna, så fick jag prova spanska istället. Så att CNN på spanska tog det, men på engelska ville de inte ha det. Jag skrev en artikel om Sverige och att skolorna var öppna, att det var bra. Och under sommaren, när jag inte kunde publicera mig, så Folkhälsomyndigheten i Sverige kom ut med en rapport i juli där de visade att av de 1,8 miljoner svenska barn mellan åldern 1 och 15 som gick i skola eller förskola, så var det precis exakt 0 personer som dog av covid under den våren. Och bara ett fåtal som fick åka till sjukhuset. Och att lärare hade inte högre risk än andra yrkesgrupper. Så det var ju viktigt att USA fick reda på det. Men jag kunde inte publicera det. Så jag hade lite Twitter-konto som jag hade använt med några hundra följare som använder en del av de mjukvara för forskning som jag har utvecklat. Så jag började använda det och försökte nå ut. Så jag skrev många post med en länk till den där svenska rapport, för jag tyckte den var viktig för USA att få reda på. Den var skriven både på svenska och engelska. Men då blev jag redan väldigt snabbt, Twitter satte en trend blacklist för mig. Så att förstå att det här skulle komma ut.
Visste du om det när det skedde? Eller är det saker som du vet i efterhand nu, eftersom att det har grävts i det?
Efter att Elon Musk tog över.
Ja, exakt. Så vi kommer till det. Men du märkte inte av det där och då?
Jag märkte ju att det var väldigt svårt att få ut det hela. Men jag visste ju inte varför. Så att...
Ja, det jag tror många känner till, termen shadow banning, var ju också en del av det som hände dig och flera andra. Mm. Och visible filtering tror jag de kallade det för internt på Twitter. Men shadow banning är ett annat ord, och att ni var på ett blacklist, vi kommer till det, för det finns jag har hört massa intervjuer och sådär från Matt Taibbi och Michael Schellenberger, som är journalisterna som har jobbat tillsammans med Elon Musk för att ta fram allt det här då som har lett till den här domen med Biden versus Missouri. Han berättade lite grann om hur de hittade den här shadowbanningen och era namn där för första gången. Det var ganska kul att höra på. Som sagt, många av de här grejerna är roliga för mig i efterhand. Jag förstår att det inte var det så för dig. Men en grej jag måste bara fråga. Hade du bara ett par hundratals följare innan allt det här med pandemin och så?
Ja, just det. Jag tror det var ungefär 400 eller något sånt.
Okej, du är uppe långt över 300 000 nu. Trots all shadowbanning och allting. Ja. Ja. Men vad hände sen då?
Så den främste epidemiologen inom infektionssjukdomar i världen, det är Dr. Sunetha Gupta på Oxford University. Och vi hade kommunicerat lite under sommaren, och det var liksom, hon hade gjort en intervju med indisk media. Så det var liksom väldigt skönt att hon såg det på samma sak som jag gjorde. Och jag hade träffat Jay Bhattacharya från Stanford University i augusti. Så jag hade tanken att vi skulle försöka samla lite forskare och lite journalister som kanske kunde få mer djupt förståelse för det här med pandemin och covid. Så en person, Jeffrey Tucker på American Institute for Economic Research, föreslår att vi skulle kunna ha ett möte där. Så jag bjöd in då, vi försökte bjuda in några journalister, men det var inte många som kom, det var bara tre stycken. Och så frågade jag om Jay Barashaya ville komma, och det ville han. Och så tänkte jag skulle ha Sunetta på en videolink. Men jag tänkte jag skulle vara artig och faktiskt fråga om jag ville komma personligen. Så det gjorde jag det, och det sa hon ja till min stora förvåning. Så att hon flög över. Och när vi var där så beslutade vi oss att vi skulle skriva en sida, ett upprop eller ett öppet brev. Så det blev The Great Barrington Declaration. För vi träffades på ett ställe i västra Massachusetts som heter Great Barrington. En liten historisk plats där. Så vi skrev en sida där vi i princip argumenterade för fokuserad strategi för att göra bättre, skydda de äldre bättre, medan de yngre ska kunna gå i skola, barn ska kunna gå i skolan och yngre ska kunna leva sina liv. Så ungefär som Sverige hade gjort upp till dess. Och före det så hade ju, det var svårt att göra sig hörd. Och om någon lyckades göra sig hörd så blir de ofta attackerade. Att de hade inte rätt bakgrund, eller de var inte på något tillräckligt prestigefullt ställe eller sånt där. Men i och med att vi var tre stycken, vi var inte bara en utan var tre stycken, och i och med att vi alla hade arbetat inom infektionssjukdomsepidemiologi, och vi var alla från hyfsat respektabla universitet, Harvard, Stanford och Oxford,
hyfsat.
Så gick det liksom inte att ignorera det hela.
Mm.
Det var många tidningar då, som skrev attacker mot Great Barrington Declaration. Men varje gång de gjorde det så var det ja, bra, för att de hade ju alltid en länk då till den, och folk kan tänka själv. Så att då läser de artikeln och undrar, okej, vad är det där? Och så klickar de på länken och så vill de läsa den där en sida. Och vi fick hundratusentals personer som skrev under det här och höll med om. Det är över 900 000 nu som har gjort det, och inklusive tiotusentals forskare och sjukhuspersonal, läkare, sjuksköterskor och andra.
Mm.
Så det var ju många som höll med om, och innan vi skrev det här. Målet var väl inte att, jag var ganska pessimistisk om att få politiker att ändra sig, eller att få journalister att ändra sig, eller att få ledande personer inom forskarvärlden att ändra sig, med några få undantag. Däremot var jag optimistisk att få den allmänheten att förstå vad som håller på att hända. När vi kan övertyga allmänheten, som kanske inte vet så mycket om epidemiologi och så, men de är inte idioter, så de är lika smarta som andra, som forskare, så att de kan tänka själv. Och det var ju de som, så att säga, det var ju allmänheten som drabbades av alla dessa tokerier. Så att det var optimistiskt att vi skulle kunna nå dem, och det var precis vad som hände också.
Det du sa, vilka du hoppades på skulle förändra sig, det är ganska kul också, med tanke på, jag vet inte om du har lyssnat på alla de här kongressförhören, men när Michael Schellenberger och Matt Taibbi är med i första omgången, de har ju varit med två gånger i kongressförhören där. Första gången så säger Michael Schellenberger själv också, på tal om det, det är en kongressledamot där som visar upp det här brevet som amerikanska folkhälsomyndigheten skickar mellan varandra, direktörerna där de skriver om hur de ska ta ner er. De skriver om Great Barrington Declaration.
Up on the screen you can see a email from October of 2020. This is from then NIH director Francis Collins to Dr. Anthony Fauci. It goes on in to say this proposal, talking about the Great Barrington Declaration, is from three fringe epidemiologists who met with the secretary, and it seems to be getting a lot of attention, even a co-signature from a Nobel Prize winner. Key line in here that I would like to point out, there needs to be a quote, quick and devastating published takedown of its premises. I don't see anything like that online yet. Is it underway? Signed, Francis. Now, We, thanks to the Twitter files, know that Twitter executives were using the term visibility filtering, and that really to the rest of the American general public was shadow banning, correct?
Yes.
All of a sudden, we saw a rash of blacklists created by Twitter at the highest levels that were taking down some of the signatories and creators of this very Barrington Declaration, correct?
Yes, Jay Bhattacharya, the Stanford professor who I don't think anybody considers a fringe epidemiologist, he was indeed visibility filtered.
And so this blacklist that was created that really was used to deplatform, reduce visibility, create lists internally where people couldn't even see their profiles, that was used against doctors and scientists who produced information that was contrary to what the CDC was putting out, despite the fact that we now know that what they were publishing had scientific basis and, in fact, was valid.
Absolutely. And not only that, but these are secret blacklists. So Professor Bhattacharya had no idea he was on it. I mean, this is East Germany Stasi kind of behavior. That's what this is.
Men då säger han till kongressledamöterna att ja, så det här Great Barrington Declaration, jag var själv skeptisk till det och jag var skeptisk till öppenhet och hela den grejen. Men att nu i efterhand så har jag ju insett att de har rätt och att jag har ändrat mig. Och hade det inte varit på grund av att folk skulle ha sagt de här grejerna, skrivit de här grejerna och inte vi hade den här yttrandefriheten, för åsiktskorridoren förändras.
And the Great Barrington Declaration, by the way, I was skeptical of it at the time, but it actually now looks pretty good in terms of how response to COVID. But even if it was totally wrong, it still deserved, I mean, this is the whole point of the First Amendment, is that
absolutely.
I think we all have the experience of you're not right until you're wrong a lot. You know, you actually have to have that debate and that conversation. So by repressing that, we actually stifled, I think, a much broader conversation we could have had about how to effectively respond to COVID because they were secretly blacklisting people like Jay Bhattacharya. That's why we use the language of disfavored ideas and disfavored people, because it doesn't fall neatly among left and right lines. If there's anything going on here, it tends to be a more of a disproportionate blacklisting of, or just ideas that we would consider slightly outside of the Overton window, the mainstream opinion at the time, but the Overton window moves. And so the idea that you're just going to narrow the entire, what's acceptable on social media to what is mainstream at the time would basically freeze us and not allow the society to progress and to for knowledge to grow and for the democracy to function.
Allt det här är jättenaturligt, jättetydligt. Men det är väldigt kul att just han då har varit så här, på andra sidan, inte har hållit med er och sådär. Han står bara upp för yttrandefriheten. Nu råkar han jobba med ett fall då där ni har varit inblandade och han själv har varit påverkad av det ni har skrivit, vilket är väldigt intressant då, med tanke på vad ert mål var. Och bara för de som inte hängde med snabbt där, Michael Schellenberger är en journalist som har jobbat med Twitterfiles, som är det här läckan då från alla mejl bakom kulisserna som har skickats mellan Twitter och myndigheter och presidentadministrationen, där de har försökt påverka då att era konton ska tas bort. Era konton bland annat, det är massa olika konton, allt ifrån politiska till opolitiska till forskare och alla möjliga, men er då. Så Michael
det du berättar om Mike Schellenberg är viktigt, för att det visar på en sak som är viktig. Så att när jag blir censurerad, det drabbar inte framförallt mig. Jag vet ju vad jag ska säga ändå. Utan det drabbar dem som inte har möjlighet att höra saker. Så att om vi sa det, om det är andra frågor som inte, jag inte är så insatt där, för jag forskar inte om det. Jag vill ju inte att andra ska bli censurerade, för jag vill ha möjlighet att lyssna på dem. Oavsett om de tycker A eller B, så vill jag kunna lyssna på båda sidorna. Så att när en annan person censureras, det är inte bara de som drabbas, utan jag drabbas också som en potentiell lyssnare. Och det är ett, så det är en väldigt viktig aspekt. Att när man censureras, så är det inte framförallt de som censureras som drabbas, utan det är framförallt de potentiella lyssnarna som drabbas.
Mm. Och det där är också väldigt intressant i ert mål där. Just nu är det ni som håller på och, jag vet inte om man kan kalla det för stämma Biden-administrationen och de här myndigheterna så att de inte ska kunna upprepa de här sakerna som de har gjort. Jag tänker att vi ska snart gå in på det. Så innan det vill jag bara veta, så att folk som lyssnar på det här hänger med. Det som hände dig, av de grejerna du själv märkte av, hur du motarbetades, togs bort från sociala medier och sånt där, vad var det för grejer som du märkte av längs vägen? Sen kan vi komma till sånt som har uppdagats efteråt, som det här mejlet mellan CDC och NHS, och alltså brittiska och amerikanska folkhälsomyndigheten och så. Men vad var det för grejer som du märkte av?
Så jag blev censurerad av Twitter, av LinkedIn, av YouTube som ägs av Google, LinkedIn ägs av Microsoft. Och av Facebook. Och jag kan ge några exempel. Mm. På Twitter så fick jag en fråga om vaccinerna. Och då sa jag, det här var ju på våren 2021, så då vaccinerna var nya. Då sa jag att vaccinerna är viktigt för äldre personer. Men man behöver inte vaccinera sig om man redan haft covid. Och barn behöver inte heller vaccineras. Och det anser jag fortfarande är sanning, men det censurerades. Vid ett annat tillfälle så censurerades när jag sa att det här med ansiktsskydd, eller ser man så på svenska?
Ja, ansiktsskydd, munskydd, det kallas för olika saker. Ja.
Att de har väldigt liten inverkan. De har väldigt noll eller väldigt liten inverkan. Så att om man då tar och säger till folk att du ska använda dessa för att skydda dig, det är fel, för att då kommer äldre personer här i USA, många äldre personer tror det, okej, okay, jag kan gå på restaurang för att jag har mitt munskydd på, men det skyddar de inte, så att då ger man dem ett falsk trygghet. Och de borde, en person som är 78 år gammal borde inte gå på en restaurang med mycket folk, oavsett om man har munskydd eller inte. Så att det argumenterar, och det är också censurerade från.
Ja, och när du säger censurerad, vad hände just med de två fallen? För det här är bokstavligt talat det Anders Tegnell sa på bästa sändningstid på SVT varje dag. Han var ju emot ansiktsmasker, speciellt i början, och det implementerades senare. Så det här är liksom svensk officiell strategi som du lägger ut på sociala medier och blir censurerad för. Och i värsta fall, låt säga att det skulle vara fel, så är det en åsikt från en epidemiolog. Men ja, vad hände?
Så på LinkedIn blev jag exempelvis censurerad för att jag repostade en artikel av Islands motsvarighet till Anders Tegnell. Mm. Där han sa saker så säger den svenska modellen. Mm. Så att jag sa ingenting nytt, utan jag sa det var liksom bara vad den Islands, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men Islands Anders Tegnell sa. Så det är liksom en officiell representant för ett land som censurerades. Jag blev censurerad också av LinkedIn när jag skrev en artikel i Newsweek med Jay Bhattacharya om how Fauci fooled America, hur Fauci lurade Amerika. Och den blev censurerad på LinkedIn som ägs av Microsoft. Men roligt nog så Microsoft har också ett nyhetsportal, MSN eller något sånt där. Och de återpublicerade Newsweek. Så att en del av Microsoft censurerade, de andra återpublicerade den. En annan sak som censurerades var, jag var på en roundtable med guvernören i Florida, Ron DeSantis, som efter att ha lockdown på under våren 2020 så insåg han vad det var tokigt det var, så han följde med en svensk modell. Och han hade då en roundtable med mig och Jay Bhattacharya, Sunita Gupta och Scott Atlas. Och den censurerades av YouTube. Så att den togs helt enkelt bort. Vad gäller Twitter och LinkedIn så jag var censurerad ett antal gånger. Och ibland så gjorde de så att ingen kunde retweet it eller repost it eller svara på det eller kommentera på det. Det var några på LinkedIn där det var kvar, men jag var den enda som kunde läsa det. Så då tog inte bort det, men jag kunde vara den enda som kunde läsa den. På Twitter var jag också suspenderad för, jag tror det var 3-4 veckor ungefär. Det var väl på under våren 2021. Och på LinkedIn var jag också suspenderad. Jag blev suspenderad och sedan blev det lite media om det hela. Så då blev jag återinställd av LinkedIn.
Och då ska sägas också en månad under just den tiden. Det är crunch time, alltså det är ganska viktig tid under en månad för en oppositionsbildare som är i grov minoritet eller i alla fall har motvind sådär, och som har ganska många följare som då vill ha liksom kunskap om saker som inte kanske skrivs i mainstream media eftersom att det inte tillåts. Och det var det de platserna ni gjorde, skapade för er själva. Och det som jag ville poängtera här då är de här grejerna som du säger, med undantag kanske från det du skrev där att vaccinen, att yngre inte behöver det om de har genomgått en sjukdom, men för äldre så är det bra. Det finns ju nyanser i det kan jag tänka mig, och det fanns det i Sverige också. Du får rätta mig om jag har fel, men oavsett om det skulle vara totalt fel så är det fortfarande en åsikt från en epidemiolog från Harvard University liksom. Oavsett om det är fel. Men i stora drag är det exakt det som Sverige har sagt och rekommenderat. Den andra grejen var exakt, alltså bokstavligt talat, det Anders Tegnell sa dag in dag ut i svensk tv. Du retweetade eller repostade på LinkedIn isländska liksom, Folkhälsomyndighetens egna saker som då blev censurerat. Och sen så hade du ett round table talk med en guvernör från Florida. Så Floridas folkvalda blev censurerat. Vilket är så här, alla de här grejerna är ganska sjuka när man tänker på det. Och det är det jag menar att jag blir besviken när inte det har täckts i Sverige. Eller att man inte anser att det är viktigt. Eller att man tycker att det är viktigt men... Eftersom att Elon Musk ligger bakom det här så finns det en motivation och därför så. Alltså det är så här, ursäkter som jag blir så här, varför, vad gör vi med journalistiken om inte de här grejerna är det som är viktigt att skriva om innan saker och ting förändras eller innan det blir svenska politiker som blir liksom kallade för desinformatörer eller vad det nu kan vara liksom.
Ja, journalister, jag är mycket tacksam att du tar upp det här. Journalister bor jag väldigt... intresserad av det här, men även politiker. Och jag är liksom besviken då på de svenska politikerna som röstade för den här Digital Services Act i EU exempelvis. Så att man tar ju för givet. Om du hade sagt för 5 år sedan att jag skulle bli censurerad så har jag ju skrattat ut dig. Det har jag inte alls trott på. Så att... Det är viktigt, det är jätteviktigt för alla och det spelar ingen roll om man är höger eller vänster eller upp och ner eller mitt emellan eller vad man är. Yttrandefrihet är någonting som jag trodde att vi alla ställde upp på. Det är liksom en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Så det är oroväckande att journalisterna inte är på bättre. Ett antal undantag givetvis som du och Mark Schellenberg och Mattei Bresson. Men också att politikerna inte har det här högst på dagordningen. Så att,
European Commissioner for Internal Market of the EU, Thierry Breton, said you can run, but you can't hide. Fighting disinformation will be a legal obligation under the Digital Services Act as of August 25th.
Michael Schellenberger is with us now. You know, what is going on with our European counterparts? Europe obviously doesn't have the First Amendment, has somewhat more freedom, paradoxically, on its government's part to make different choices with respect to speech and privacy, and then also to police misinformation and do things like that. What should we be worried about here when it comes to European regulation of the tech space?
I think people don't realize in the United States yet, but what is happening around the world is that governments are cracking down on free speech. It's happening simultaneously in a number of countries. In Ireland, where the law would allow the police to go into people's homes and search their computers, and if they find materials they view as hateful, they would assume that those materials were for dissemination and they would be presumed guilty. In the UK, there's a so-called online safety bill, which is moving forward, which would allow the government to access encrypted private direct messages. And then in Europe, they are close to implementing this Digital Services Act laws that would allow a very significant and we believe growing amount of censorship of users on social media. They've threatened Twitter. Twitter pulled out of the so-called voluntary disinformation board. They are now saying that they are going to make that mandatory. They're going to enforce the laws around it starting in August. But we also see crackdowns in places like Brazil, Australia, New Zealand.
How do you expect Twitter to respond to the EU forcing these so-called voluntary restrictive speech disinformation requirements onto the company?
So, well, I think the first thing is it's one of the most important and interesting stories in the world right now, which is what will Twitter do if and when the EU starts making censorship demands on Twitter. I think it's going to be very hard for Twitter and other social media companies not to comply and stay in those countries. They're in a position where they can literally cut off access to Twitter in Europe. And that's why I think ultimately what you have to have is a citizens' movement around the world, including in the United States, that we need something much more like the First Amendment around the world, where really there is no government agency regulating speech. It gets worked out in the courts. Really, the onus is on us as citizens, particularly on us as journalists, and I think attorneys and policy advocates who are close to these issues, to really build a global grassroots movement to fight against the censorship industrial complex.
Censureringarna som hände dig då. Jag tycker det är ganska viktigt då att ta upp exakt hur det var liksom det har gått till bakom kulisserna. Det är faktiskt det som är det mest fascinerande i själva censureringen. Att det är då myndigheter som CDC som är amerikanska folkhälsomyndigheten. Det är DHS som är Department of Homeland Security, alltså inrikes säkerhetsdepartementet som startades efter 11 september. Det startades 2003 av Bush-administrationen, de neokonservativa som startade för att skydda sig mot yttre hot, alltså främst militära och terrorism och sådana grejer. De skapade en massa underorganisationer under DHS. Och en av dem är CISA, C-I-S-A för de som lyssnar här, som står för Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Jäklar vad långt det var. Och de är egentligen de som är mest aktiva i allt det här som händer er tillsammans med CDC då. Och sen så FBI och CIA är också inblandade i det här Missouri versus Biden. Men Missouri versus Biden då? Vi kan gå in på det. Vad är det för någonting? Hur började det? Hur blev du inblandad i det? Och vilka är det nu som då, kan man kalla det för stämmer staten och myndigheterna?
Ja, så det är det initierades av Attorney General som är justitieministern i delstaten Missouri och i delstaten Louisiana. De gjorde det på sina medborgares vägnar, för de anser att deras medborgare har rätt att höra personer som censurerades och att det bryter mot grundlagen, First Amendment, när det censureras, för då kan inte deras medborgare höra all information som de har rätt till. Och sen är vi fem stycken andra käranden, plaintiffs, det är, som blev censurerade. Så det är jag, det är Dr. Jay Barashaya vid Stanford University, Dr. Aaron Creati, Jill Hines, som inte är en forskare utan en privatperson i Louisiana, och Jim Hoff, tror jag, den femte. Så vi är medkärande i detta fall.
Får jag bara fråga dig för tydlighetens skull. Jag hade för mig att det är två delstater som du sa, som är målsägande eller kärande, och ni då som du nämnde precis. Det jag trodde det var att det var delstaterna har ett mål mot staten och myndigheterna för att deras medborgares yttrandefrihet har påverkats. Inte att de inte har haft möjligheten att få informationen, utan att deras medborgare har varit offer för nedtystningar. Men jag kanske har fel i det.
Nej, det är nog både och. Men det är även att de inte har rätt, för att de tog in oss för att så vi är del av det för att vi blev censurerade.
Okay.
Och det är många som var censurerade, så att jag valde så Jay Barashaya exempelvis, det är för att vi så att säga etablerade forskare som censurerades för att vi sa saker som var sant.
Mm, just det.
Jag tycker att om någon vill säga att jorden är platt så ska de ha rätt att göra det. Det är en del av yttrandefriheten att ha rätt att argumentera att jorden är platt. Jag tror inte på dem, men de har rätt att säga det. Mm. Men så att yttrandefrihet har egentligen inte att göra med om någonting är sant eller inte. Men det är ju lättare att så att säga, det är mer chockerande och lätt att argumentera om det är sann information av etablerade forskare som har blivit censurerade.
Verkligen. Ligger Twitter-files till grund för det här målet, skulle du säga?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Och det går båda vägarna, så det hjälper varandra.
Okej.
Okay. Först när man målar skickar så måste man övertyga domstolen att man har någon grund för det hela. Det var några tider som hade blivit där domstolen hade bara liksom slängt ut det. Mm. Men vi visade att vi har blivit censurerade och vi visade att vi blivit attackerade av de federala myndigheterna. Det visste vi, så att då hade vi grund att stå på. Och vad som händer sen är att på engelska heter det discovery. Jag vet inte vad det heter på svenska, men då fick våra advokater fick förhöra personer inom de federala myndigheterna och inom Twitter och social media. Så att dels så fick vi det blev då domstolskrav på att de var tvungna att lämna över e-postdokument och sånt. Så det är helt oberoende av Twitter, och det gällde bara både Twitter och Facebook och LinkedIn och andra. Mm. Och sen fick vi do a deposition av personer inom den federala myndigheten. Det var bråk om vilka som skulle få deponeras. Men en av dem som deponeras var Anthony Fauci. Så är en av de ledande arkitekterna av pandemistrategin i USA. Så han var tvungen att svara på frågor i ett antal timmar. Och tyvärr han väldigt dåligt minne, för jag tror det var över 70 jättemånga gånger som han svarade, jag kommer inte ihåg.
Dr. Fauci was deposed last week in a lawsuit filed accusing Biden's team of colluding with big tech to censor the narrative on COVID. Fauci said he's forgotten much of his work advising Presidents Trump and Biden.
We have two choices. Either he is mentally deficient and he should never have been in the position he was in, or he's lying. And when you are writing books, as he has been over these last several years, you keep notes. You have diaries.
Mr. Sauer, you deposed Dr. Fauci last fall. You asked him the question, you said, is it important for people to have access to both sides of the debate so they can assess what's good information and what's bad information? Here was his response. He said, Dr. Fauci said, well, you know, it depends. If information is clearly inadequate and statistically not sound, there can be a danger in people who don't have the ability or the experience to understand. Mr. Sauer, do you forfeit your First Amendment rights if you can't tell good information from bad information? Is the First Amendment only those for who for those people who have the ability or experience to understand?
No, it is for all Americans.
All Americans, all 330 million of us, is that right?
That's correct.
Even if maybe you don't know the difference sometimes between what's good or bad information, you still have your First Amendment liberties under our Constitution.
Both to hear and to speak, absolutely.
By the way, when you deposed Dr. Fauci, how many times did he happen to say he didn't know or couldn't remember?
He said, I do not recall, or variations thereof, 174 times, and adding in variations of I don't remember at least 212 times. He couldn't remember things, including things that he had told the national media, quote, I remember it very well. Then he would say 16 times, I don't recall details of that meeting.
Is that pretty high? You've done a lot of depositions. You've done a lot of legal work. You've deposed a lot of people. Is 212 times pretty high?
I've never seen anything like it.
Vad som sen hände var att vi gjorde vi skickade in till domstolen att vi ville ha en vad som heter temporary injunction. Jag läser inte, jag kan inte läsa juridiska termer på svenska.
Det är åläggande, alltså domstolen kan säga ge tvång till exempel myndigheterna att så här får ni inte göra igen, eller så här måste ni göra, eller?
Så det var så temporary injunction betyder att medan det här rättsfall som kommer att ta flera år och medan det här går genom domstolen så finns det redan tillräckligt mycket bevis för att säga att den federala myndigheterna får inte idka censur och måste sluta med vad de gör med det här medan domstolsförhandlingarna pågår.
Mm.
Så det är så att säga en temporär beslut medan de ordinarie domstolsförhandlingarna pågår.
Mm.
Och det gjordes då i district court i den federala distriktsdomstolen i Louisiana. Där vann vi.
Mm.
Då överklagade myndigheterna till överklagningsdomstolen. Och det finns flera sådana. Och vi vann igen i the Fifth Circuit Court of Appeals. Så den femte domstolen.
Here's what the court back then in July said. The present case arguably involves the most massive attack against free speech in the United States' history. and that it is a violation of plaintiff's freedom of speech under the First Amendment to the United States Constitution, and that was what the district court ended up concluding.
Och då överklagade de federala myndigheterna igen, Biden-administrationen.
Mm.
Och då kom det nu upp i högsta domstolen.
Mm.
Men det som kom upp i högsta domstolen, det ska vara det, den 18 mars är det de ska argumentera inför domstolen, våra advokater. Men det är bara för den här temporära injunction, att medan den ordinarie fallet pågår så får inte, måste under den tiden så måste de federala myndigheterna, CISA, CDC och så vidare, upphöra med att trycka på de sociala medierna att censurera.
Mm. Okej, okay. Och det är dåligt översatt, men det är att domstolen säger vad en person eller en myndighet får och inte får göra. Det är nog det som är injunction. Och då är den temporär just nu, så tills vidare så får ni inte hålla på med det som ni håller på att bli.
Ja, tills det blir ett reguljärt domstolsutslag.
Just det, precis. Okej, och det är 18 då i högsta domstolen. Och vi har fortfarande inte kommit in på exakt vad det är för grejer som har hänt och vad det är för bevis ni har och tagit fram och så. Och det där som du sa, discovery, jag skulle tro att det är någon form av, alltså, förundersökning, alltså där advokaten får rätt att få information och fråga efter information och ta fram information och gräva fram saker och ting och så. Ja, och det som du sa, det andra du sa, jag kommer inte ihåg vad det heter, det, att ni fick Fauci som är då Anders Tegnell i USA, yeah,
deposition.
Då. Deposition, det är att ni kallar honom. Ja, att ni kallar honom till förhör. Och ni har vunnit 2 gånger i rad. Bara innan vi går in på vad det är faktiskt som har hänt då, som ni har fått fram, för det är ganska anmärkningsvärda grejer utöver de grejerna du har pratat om som har hänt dig. För det här handlar om flera saker, inte bara det ni har gått igenom. Det är många andra saker som där FBI och, som du var inne på, CDC, CIA, CISA, alltså CISA, DHS, alla de här är inblandade. Och det, för att vara tydlig, det är myndighet. Vad sa du?
Och Vita huset direkt.
Vita huset direkt. Och den är ju mest anmärkningsvärd av alla, hur tydligt det är i hur de har lagt sig i massa saker och så. För att vara tydlig också, det är inte sociala medierna och big tech som är i domstolen i det här fallet. De är också på sätt och vis offer i det här, även om de inte är målsäganden som er. Men ert argument så är att de har pressats för att tysta er. Och då har de sett som en mellanhand för myndigheter att tysta er. Och det får man inte göra. Alltså myndigheter får inte höra av sig till dig, Martin Kulldorff. Enligt First Amendment, som det heter i USA, grundlag, så får de inte höra av sig till dig och säga så här: du får inte skriva det här eller ta bort den här grejen och så. Det man menar då är att man har använt by proxy liksom sociala medierna och man har sagt till dem att ni måste ta bort de här personerna. Och det menar man är ett slag mot då First Amendment.
Ja, just det. Så under discovery så kom det fram bevis på att folk inom de federala myndigheterna, inklusive Vita huset, CDC, CISA och så vidare, kontaktade sociala medier, Twitter och andra och sa: ta bort den här inlägget.
Utan och, er vetskap till och med, ska man säga.
Utan vetskap, just det. Mm. Så väldigt direkt och satte stor press. Och dessa sociala medier har ju press på sig för att det är mycket som de federala myndigheterna kan göra mot dem om de inte, så att säga, gör vad de federala myndigheterna vill.
Good evening, it's Monday, September 11th. Welcome to a new episode of System Update. We are really delighted to have Jenin Yonish. She was one of the lead lawyers who are arguing this case, which is Missouri versus Biden. Obviously, these companies are incredibly powerful companies. They're very wealthy. They're very, you know, rich. They have a lot of influence and power. But in general, in our country, nothing is really more powerful than the government when they want to kind of corral their power and bring it to bear on the head of somebody. We're seeing that now with Elon Musk and threats of all kinds of investigations and the like. Talk about some of the threats or reprisals the state is capable of fulfilling or that they threatened in response to or as punishment for the failure to obey their censorship orders.
The biggest one, I think, is Section 230. So Section 230 protects the platforms from liability for things that people post on it. And this is sort of important in the era of social media, because if the platforms can be held liable for posts, it's going to be hard to just have a sort of free and open discussion. I think the platforms are going to start to have a huge motivation to moderate content very heavily. So they've, you know, long feared repealing or amending Section 230 in a way that would not provide for those protections. And the government has, Biden and his communications director have specifically said they're looking at how 230 could be amended or repealed, and sort of making sure Congress knows what it wants in that respect.
Yeah, I also think it just can't be overstated how intertwined these big tech companies are with the federal government. Enormous amounts of contracts from the CIA, from the Pentagon, from the intelligence community that get awarded to various companies. And if the government wants to get vindictive or vengeful, they have all sorts of kind of insidious ways to punish them as well.
Så det har skett på två sätt, den här censuren. Ett är då direkt där federala anställda på federalt anställda personer kontaktat de sociala medierna direkt om väldigt specifika saker. Men sen finns det en annan också, som är att de federala staten har betalat andra organisationer. Så det finns ett på Stanford som heter The Variety Project. Så de har gett pengar till Variety Project för att Variety Project ska läsa igenom posts och sen kontakta Twitter och andra för att ta bort det. Så då är det så att säga ett steg emellan, eller en grupp däremellan, som är finansierad av myndigheterna.
Två steg emellan nästan, kan man säga. Alltså de har liksom, för det här är jätteviktigt, förlåt att jag avbryter det hela tiden, Martin, men det här är viktigt för lyssnarna att förstå, för det här är en grej som var skitsvår att förstå när man bara lyssnar på lite kongressförhör eller bara läser sig till det här. För alla de här olika organisationerna under myndigheterna och personerna som har liksom startat upp de här, eller är direktörer på de här grejerna. Det är så många inblandade och allt är så jäkla kladdigt. Och det är typ, Michael Schellenberger menar att det är by design att det är så. För det du var inne på nu, The Virality Project, är ett projekt under en organisation. Är det Stanford, den här Stanford-organisationen som är en quasi liksom privat organisation, ideell organisation?
Ja, det är under Stanford, och så det projektet är under en organisation som hör till Stanford.
Alltså det finns en organisation som CISA har, alltså så här, CISA är en myndighet som heter Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, som är grundad för 2018. Obama-administrationen satte igång projektet och den klubbades igenom när Trump kom till makten. Men det var Obama som startade upp den, och det har kommit en visselblåsare som har berättat exakt hur den organisationen och hur den myndigheten startades upp, som är intressant bara i sig. Men den var till för att ryska liksom propagandagrejer som man menar hände under 2016-valet, att det inte skulle kunna ske igen. Hur som helst var den skapad för det, för att skydda sig mot liksom utländska propaganda och sånt som är skadligt, menar man. Och det är CISA då som har startat den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, det heter Stanford Internet Observatory. Stanford Internet Observatory är direkt funded från liksom myndigheterna, och jag tror det är CISA som fundar den. Så man har startat upp den och kallar den för en NGO, en ideell organisation som ska jobba mot då desinformation och lite sådana grejer. Och de har då tror jag att det är de som har det här Virality Project då.
The Virality Project är del av the Stanford Internet Observatory.
Exakt. Och då har allt det här är liksom, när jag säger att det är kladdigt så hör ni det här. Så att det är liksom, CISA startades av Obama-administrationen 2018, klubbades igenom av Trump för att liksom motverka, som sagt, valfusk och sånt som påverkar utifrån. Sen har man startat massa underorganisationer. Jag vet inte ens om det är lagligt. Jag har ingen koll, men det borde det vara, eftersom att ingen har liksom tagit upp det. Förutom att Michael Schellenberger kallar allt det här för, han använde ett ord som jag reagerade på. Han kallar det för censorship industrial complex. Vilket jag i början tyckte var så här, lite töntigt. Kom igen nu, chilla. Så jäkla. Men sen när man läser på om hur allt det här har skapats och hur man skapar de här underorganisationerna, ideella organisationer.
Today, American taxpayers are unwittingly financing the growth and power of a censorship industrial complex. The Twitter files, state attorneys general lawsuits, and investigative reporters have revealed a large and growing network of government agencies, academic institutions, and non-governmental organizations that are actively censoring American citizens, often without their knowledge, on a range of issues. Moreover, we know that the U.S. government has funded organizations that pressure advertisers to boycott news media organizations and social media platforms that refuse to censor and/or spread disinformation, including alleged conspiracy theories. The Stanford Internet Observatory, the University of Washington, the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, and Graphica have all inadequately disclosed ties to the Department of Defense, the CIA, and other intelligence agencies. They work with multiple U.S. government agencies to institutionalize censorship research and advocacy within dozens of other universities and think tanks. It is important to understand how these groups function. They are not publicly engaging with their opponents in an open exchange of ideas. They aren't asking for a national debate over the limits of the First Amendment. Rather, they are creating blacklists of disfavored people and then pressuring, cajoling, and demanding that social media platforms censor, deamplify, and even ban the people on those lists. The censorship industrial complex combines established methods of psychological manipulation, some developed by the U.S. military during the global war on terror, with highly sophisticated tools from computer science, including artificial intelligence. Federal government officials, agencies, and contractors have gone from fighting ISIS recruiters and Russian bots to censoring and deplatforming ordinary Americans and disfavored public figures. Importantly, the bar for bringing in military-grade government monitoring and speech-countering techniques has moved from, quote, countering terrorism to, quote, countering extremism to countering simple misinformation, otherwise known as being wrong on the internet.
Och sen så säger direktören för CISA, eller DHS då, som CISA ligger under också, alltså det är så här, allt ligger under varandra, så säger de att vi arbetar med våra partners. Och våra partners är då det här Stanford Internet Observatory, som då har ett projekt som är direkt kopplat till de här myndigheterna. De hör av sig till sociala medier och säger tysta det här, eller vi rekommenderar att ta bort det här, säger de också, för att vi vill ju inte tvinga någon. De säger vi rekommenderar att ta bort de här grejerna.
In a globally interconnected world, threats to one are a threat to all. That's where the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, or CISA, leads the effort to strengthen our collective defense. We are America's cyber defense agency. We are also the National Coordinator for Critical Infrastructure Security and Resilience. CISA provides federal network defense and helps increase cybersecurity nationally and internationally. We provide information, tools, training, and resources to help reduce risk to critical infrastructure, whether from physical threats like bombs and active shooters, or from cyber threats from nation states and other malicious actors. We work with partners across the globe, from industry, federal, state, local, tribal, territorial, and international governments, to nonprofits, academia, and the research community. We work where you work. Visit cisa.gov and connect with us on social media.
Då har de, det ni menar då är att de har gått runt First Amendment genom flera olika steg. Ibland väldigt direkt har liksom administrationen hört av sig.
The big thing for me was a bunch of emails came out not so long ago at the beginning of January from someone in the White House named Rob Flaherty. He's the director of digital media strategy, I believe is his title. He was sending the tech companies, especially Google and Facebook, extremely aggressive messages saying things like, you're not doing enough. People are dying because of you. You're increasing vaccine hesitancy. You're the problem. If you don't start censoring vaccine misinformation, we're really going to do something about it. And then the tech companies are responding and saying, okay, we're changing our policies. We're taking down more posts. So this is quite obviously the companies reacting to the government's pressure, coercion, however you want to put it. This is obviously not some kind of collaborative, you know, situation, which I still think should be considered a First Amendment violation. I don't think that the government and private companies should be able to work together to censor people, but it's obviously a stronger case when it's government coercion, which is quite obviously what was going on here. And another thing that Rob Flaherty said was, I don't even care if it's true, I don't think he said, even true content, if it's stoking vaccine hesitancy, it should be taken off. They're not even at this point even pretending it's just about getting rid of, you know, misinformation.
Ibland är det de här myndigheterna som rekommenderar någonting, och ibland så är det den här ideella organisationen då som hör av sig. Så att man kommer från massa olika håll. Och det är det som då Michael Schellenberger kallar för the censorship industrial complex, för att man har liksom skapat ett komplex runt omkring för att kunna kringgå First Amendment, som journalisten menar, och eran advokat då såklart.
In 2018, the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA, was charged with protecting election infrastructure. By the 2020 elections, mission creep found CISA pivoting away from foreign sources to focus on domestic, quote, misinformation. But the government knew this would raise huge constitutional concerns, so it helped create non-governmental entities, such as the Election Integrity Project, to do for the government what the government could not do on its own. And they knew it. Listen to the head of the EIP.
This is not because CISA didn't care about disinformation, but at the time, they lacked both kind of the funding and the legal authorizations to go do the kinds of work that would be necessary to truly because of the feedback and the ideas from these this group, we were able to pull together pretty quickly a project between these four different institutions to try to fill the gap of the things that the government could not do themselves.
The government supported and funded NGOs to try to fill the gap of the things the government could not do themselves.
Och det är därför det här fallet är väl ett av de viktigaste fallen när det gäller yttrandefrihet i USA, för att det handlar om yttrandefrihet i det nya samhället med sociala medier och sånt. Mm. Och om de federala myndigheterna kanske kan kringgå First Amendment med dessa indirekta metoder. Så att det är liksom ingen som, myndighet har inte satt mig i fängelse eller sånt där för att jag yttrade mig någonting, utan det är väl gammalmodig teknik att göra så, utan det är mera moderna saker de använder nu. Så att...
Donald Trump, du fick träffa honom under en kort stund. Det här var tidigt under pandemin, när strategin höll på att cementeras. Vad var det som hände?
Ja, just det, så det var augusti 2020. Så Scott Atlas arbetade på Vita huset sen sommaren då. Men han var väldigt frustrerad för att vad han än sa så blev han motarbetad av Anthony Fauci och Deborah Birx och som var koordinator för covid i Vita huset. Så de hade en taskforce där som leddes av vicepresidenten Mike Pence. Och Trump var väl lite fundersam på det här med lockdowns. Så egentligen så var det väl vad han sa liksom motarbetades sen av vicepresidenten Mike Pence. Det mötet som vi skulle ha gjort med presidenten kortades ner till 5 minuter. Så vi skulle vara träffa honom i 5 minuter. Men vi började mötet och vi var där över en timme. För att det var schemalagt för bara några minuter, men när presidenten vill höra mer så är det ingen som kan säga emot honom. Så han ställde en massa bra frågor. En fråga han svarade var, ja, jag har hört att Sverige har...
Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com/timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra Loungepodden i framtiden, då går du in på patreon.com/timas. Nu, vi hörs där. Ciao.